Guds frid över er allesamman denna påskdag. Hur har vi det? Det är gött att få komma samman en sån här dag. Solen skiner och Jesus lever och vi får fira det på ett speciellt sätt. Underbart! Det är gott att få vara här och få dela Guds ord. Och ja, det har varit en fantastisk helg med många fina samlingar i ett semanestunden. Det var fullt där nere. Mycket folk på långfredagsgudstjänsten. Fantastiskt. Också att kyrkan är så välfylld idag. Det är gott. Vad vill du att jag ska göra för dig? Så ställde Jesus frågan i Markus 10 när han mötte Bartimaios, den blinde. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den frågan önskar jag att den här gudstjänsten skulle på något sätt, att du skulle få bära med dig den frågan. För den är jätteviktig. För Gud som vet hur du och jag har det, han vet vad vi heter, han gör ingenting att bara forcera oss, utan han öppnar upp vårt innersta så vi får ställa frågan, vad önskar jag, vad vill jag, vad behöver jag? Och i Bartimaios fall så var han blind. Och självklart så säger han till Jesus, gör så jag kan se, säger han. Och då står det att läsa så här. Genast kunde mannen se och följde honom på vägen. Och jag kan tänka mig att Bartimaios säkerligen hade funderat över, varför blev mitt liv så här? Varför skulle jag leva i mörker? Hur blev mitt liv just så här? Den frågan kanske du har ställt dig, den har jag ställt mig. Och det är ju inte alltid det blivit så där så som man önskade när man var i Maltes ålder. Ursäkta att jag pekar ut dig nu. Nu sitter du där och är så glad att du är här. När livet liksom är framför. Och du har visioner och drömmar. Och så ibland tar livet sig andra vägar. Och det är inte alltid det blir som man tänkte att det skulle bli. Och då kan man fundera på hur och varför blev det så här? Och det är då den här frågan blir så intressant. Vad vill du? För han som ställer den frågan, han har också makt att också lyfta våra liv ur de där hjulspåren som livet så lätt gör att vi hamnar i. Så livet kan ta sig en ny riktning, en ny väg i mötet med Jesus. Han som är uppstånden och lever. Och jag tänker så här att ingen av oss människa har ju full koll. Eller är det någon som har det? Har full koll på allt? Nej. Vi har ju ingen av oss. Så i en mån kan man säga att vi alla behöver hjälp med att öppna våra ögon. För ingen ser allt. Inte ens i mitt eget liv. Så den här predikan är också en predikan som jag önskar att du som kanske ännu inte förstått vem Jesus är, att du skulle få göra det idag. Och att du som kanske likt mig ibland ögon grumlas, där man inte alltid ser så där klart som man önskar, att också det skulle bli lite tydligare i din blick idag. Så det jag vill kalla den här, om man nu ska ha en rubrik, så handlar det mycket om just ditt seende, att våga se och att våga tro. Och jag minns den här gången där jag och Jeanette, vi var i Kina, vi hade möjlighet att åka dit för att många år sedan. Och vi fick besöka en skola och då mötte vi en lärare som hade kommit till tro och var frälst. Och jag frågade henne, hur gick det till? För det är ju lite intressant i ett land där man inte får evangelisera. Hur människor kommer till tro. Speciellt när det är ungefär 200 miljoner kristna i ett land som Kina. Då är det ju extra roligt att höra berättelser. Varpå hon svarade så här, så där självklart enkelt. Jo, sa hon. Jag hade en kompis som trodde på Jesus och frågade om jag också ville lära känna honom. Och det ville jag ju. Hur svårt ska det vara? Tänkte, det är ju intressant. Hur enkelt det kan vara ibland. I vissa kulturer. Och då förstår man att det också råder en kamp om våra ögon. Vad du och jag ser, vad du och jag tror, det råder en kamp. Och Paulus, han säger så här i andra Korinthierbrevet 4:4: ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet och härligheten hos Kristus, Guds avbild. Och innan vi läser texten utifrån Bibelns Johannes 20:1-10, så vill jag att vi ber för ordet just nu i Jesu namn. Och Herre, jag tackar dig, Herre, för att vi får överlämna oss själva och den här stunden i dina händer. Tack att vi får vara inför dig, Jesus, du som lever. Du som har besegrat döden. Du som har utplånat ondskan. Herre, tack att vi får vara med dig. Du som ställer frågan i ödmjukhet till oss varenda en: vad vill du att jag ska göra för dig? Så tackar jag, Herre, för att det du har gjort på korset, det handlar om nåd. En gåva att ta emot. Som vi hörde, inte av prestation, utan just av nåd. Och nu ber jag, Herre, för ditt ord. Att det skulle landa i oss och verka i oss och föda och göda den där tron som handlar om relation med dig. Amen. Johannes 20, första 10 verserna läser vi följande. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de hade flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom, sa hon. Petrus och den andra lärjungen begav sig då till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullat på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Amen. När jag läste texten nu så märkte ni att jag noterade och markerade ordet se eller såg. För det är faktiskt så att man kan se saker och ting på olika sätt. Jag har lärt mig det efter några år och bott uppe i Stockholm. Det finns de som håller på AIK. Hemska tanke. Mörkrets lag. Black Army. Jag hoppas verkligen inte vi har någon sån i lokalen. Då får jag ett samtal sen med pastorn i ett skarpt läge. Nej, ursäkta mig. Det är en fullständigt icke-fråga. Fast man som troende förstår inte att man kan hålla på annat än änglarna. Det begriper jag inte. Men en annan fråga. Men man kan se saker på olika sätt. Så är det. Och den här texten gör det tydligt. Men när jag läser den på svenska så märker jag ett ord för ordet se. Medan man i grundtexten grekiskan faktiskt har tre olika ord för just ordet se. Och det är de jag tänker blir intressant i texten. För de säger något väsentligt utifrån ditt och mitt förhållande till det faktum att stenen är borta och Jesus är uppstånden. Sen gillar jag texten. Och man förstår att det är en ögonvittnesskildring där författaren verkligen vill göra gällande för hela eftervärlden att jag sprang fortare än Petrus. Det är en viktig notering. Tänk att det står sådana härliga ord i Bibeln som är icke-frågor. Men det är pojkar. Man ska ju tävla. Så är det ju. Men när Maria kommer fram till graven så ser hon att stenen är bortrullad, står det. Och här i grundtexten dyker det ordet upp, ett ord för ordet se, som betyder och heter bleppo. Och det här ordet menas med att man ser i största allmänhet. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att solen lyser idag. För det vet vi om allihop när vi kom hit, att idag så var det en blå himmel på morgonen och solen lös. Alltså ett konstaterande av faktum. Solen lyser, himlen är blå, punkt. Stenen var bortrullad, punkt. Inte nästan, inte kanske, utan den var ett konstaterande. Och det här sättet att värdera kunskap är ju självklart. Och man lär sig tidigt. Och jag själv har ju ett litet barnbarn som vi nu håller på att lära ut att där är lampan och där är det och där är det. Sådant här självklart konstaterande av faktum. Sånt som vi lär oss sedan tidig ålder. Och det där är viktigt. Att lära sig att blått är blått och gult är gult. Etc. När Johannes sen kommer fram och har vunnit racet mot Petrus så tittar han också in och ser att innebindlarna ligger där. Precis som, ja, han bara, de ligger där. Graven är tom, men bindlarna ligger kvar. Men Petrus, som kommer strax bakom Johannes, han nöjer sig inte att bara titta in i största allmänhet, utan han går in i graven. Och så ser han. I vers 8 så står det så här. Petrus kom strax efteråt och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där i vers 6. Och det här ordet för se heter theoreo på grekiskan. Och det betyder att se, undersöka, granska. Och det är någonting som vi svenskar gillar. För inte köper man en gris i en säck. Man måste ju kolla läget först. Och vi vill gärna granska. Vi vill gärna vara kritiska. Det är någonting som vi lär oss tidigt i våra skolor. Att man ska inte köpa någonting hur snabbt som helst. Utan man ska granska. Det är källkritik etc. etc. Och Petrus, han gjorde det. Han tittade ordentligt. Han gick runt. Spanade in. Någonting har hänt. Det är inte bara så att stenen är borta. Det är någonting mycket mer. Tänk vad viktigt det är att varenda människa i vårt land får möjlighet att granska evangeliet noggrant själv. Därför kan jag ibland känna en viss oro för unga människor som växer upp. Där man lär sig att granska kritiskt alla frågor i skolan. Men tron på Jesus är inte lika självklart att man får granska. För sånt får man inte tala om högt i skolan. Och jag känner en saknad. Så var det ju inte när jag gick i skolan. Då fick man pröva ordentligt. Och jag önskar att alla unga människor som växer upp skulle få göra sin resa att pröva tron ordentligt. När Johannes sen väljer att gå in i texten och i graven så ser vi ett nytt ord igen för se. Namnet och ordet eidon. Och det betyder att nu först fattar jag genom att se. Det är som att kronan ramlar ner. Johannes han förstod, inget är förstört i graven. Det kan inte vara fråga om en gravskändning. Inte ens kärleksfulla händer kan ha fört bort Jesus. Att han såg och trodde betyder att han äntligen trodde. Och det verkar som att Johannes är förvånad att det skulle ta sån tid. Han såg och trodde. Och det är intressant att läsa versen efteråt. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Tänk att man kan äga en tro utan att förstå allt. Känn på den. För hur kan man egentligen förstå att Jesus har besegrat döden? Det är på ett mycket djupare plan än en intellektuell kunskap. Det handlar om en närvaro, en relation med honom. Jag vet att han lever därför att jag har mött honom. Malte, ja, nu tittar jag på dig igen. Ja. Det är bra att du är här. Ja. Hälsa på den killen, han är en god gubbe. Äntligen, han såg och han trodde. Och jag tänker så här. När jag var i Maltes ålder, nu använder jag honom igen, så att jag var strax innan 20. Låt mig göra ett experiment. Tänk om det då hade kommit in en person i mitt liv. Nu pratar vi alltså Mosetid, det här är ju länge sedan. Hade kommit en människa och sagt så här. I framtiden, under tiden som du fortfarande lever här på jorden, kommer inom ganska snar framtid att dyka upp små saker som du kommer ha i fickan. Varenda människa kommer ha en sån sak i fickan. Och med den saken i fickan kan du göra allt. Du kan boka biljetter, du kan handla mat, du kan fixa alla bankärenden, du kan ta kort, du kan föreviga allt du vill. Du kan få reda på all information i hela världen bara genom ett knapptryck. Och du kan också ringa. Det är ju intressant. Hade någon sagt det till mig när jag var i den åldern, så skulle jag antagligen ringa 112 eller 90 000 som det hette på den tiden. Och sagt att det är en galen människa här som säger att vi ska ha någonting i fickan allihop. Där vi kan göra allt. Och sen går åren och så är plötsligt dyker det upp den här. Som för er ungdomar är en självklart, för ni vet ju inte hur det var innan man hade sån här. Men jag kommer ihåg när Emma som sitter där med min dotter sa, när kronan ramlade ner för henne. Pappa, är det sant att du inte hade en dator när du var liten? Då fick hon en chock, min dotter, när hon var 12 år. Hade du ingen dator, pappa? Nej, hur kan man leva utan en dator? Här har jag en grej. Den stämmer precis som man sa. En liten manik. Den är svart, den är fyrkantig. Bleppo. Jag ser den genom att konstatera jag har den i handen. Sen kan man då göra som personen sa. Man kan undersöka den, granska den, fundera, studera den. Och göra som man ska göra. Och så märker man, ja, den håller vad den lovar. Vilket gör att jag sen ser den igen. Så vet jag, Aidon, den här fungerar. Ja, hur vet du det? Jo, för jag har prövat den. Så går man från bleppo att se till att granska teoretiskt frioreo till Aidon. Den håller vad den lovar. Jag ser den och jag tror på att den funkar. Den resan är det vad vi läser om Johannes 20. Det är den resan som vi också får göra som människor. När vi närmar oss detta fantastiska. Att Jesus har uppstått som är historiens största, särklass viktigaste enskilda händelse. Alla kategorier. Och när jag ser på korset. Så ser jag ett kors. Och det var enda människa i vårt land sett ett kors. Bläpp. Men önskan är ju att varenda människa skulle få närma sig korset. Pröva dess verklighet. Göra det ordentligt. Be en bön. Öppna upp sitt hjärta. Göra erfarenheten att han är det eviga livet. Den som tror på honom ska inte gå under utan just ha ett evigt liv. Och när du har gjort den upptäckten. Då räcker det att se ett kors. Så vet jag. Att jag vet, att jag vet. Det håller. Hur vet jag det? Därför att jag har prövat honom. Han är den levande Gudens son som lever i evighet. Han är närvarande. För det är två, tre samlade. Är han här? Hur vet jag det? Jo, för jag har upptäckt honom. Johannes såg och han trodde. Tänk vad viktigt det är med vårt seende. Att försöka vara så objektiva som det går i en tillvaro som vår. Där det finns så mycket kamp om just dina ögon. Vad du ska se på, vad du ska präglas av, vad du ska fylla ditt liv med. Vem du ska följa, vad du ska tro. Jag önskar att allt det skulle skingras. Så att det som är väsentligt, korset, skulle få träda fram. Jesus. Till denna världens skur har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Det är en kamp om våra ögon. Och så här skriver också Johannes lite tidigare i sitt brev. Eller evangelium, Johannes 6:40. Så skriver han så här. Bara så att du ska förstå vad Guds längtan och plan är för var och en av oss. Han som söker oss och längtar efter oss. Och som ställer frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Ty detta är min faders vilja, säger Jesus. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Detta är min faders vilja, säger Jesus. Jesus, som vi har kommit hit för idag, för att fira den här påskdagen, är budskapet är tydligt. Denna dag har han gjort och skapades och han arrangerades av himlen för dig och mig. Att du ska veta att du är älskad, att du är dyrbar, att du är sökt av en Gud som vill att varje människa ska komma till tro och bli räddad. Det är det uppdraget den här församlingen har. Att sprida det glada budskapet. Du är älskad av en levande Gud. Jag ska be en kort bön. Jeanette ska alldeles strax sjunga en sång. Sen ska vi öppna böneplatsen. Och lite grann gå från ord till handling. Vi behöver inte springa idag. Men vi kommer öppna, göra en liten rörlighet i kyrkan. Men det är absolut inget race med klocktagning och tidtagning som det var här, troligtvis. Utan nu ska vi vara i lugn och ro inför levande Gud. Men vi ska först be en kort bön. Jesus, jag tackar dig, Herre, för uppståndelsen. Och jag tackar dig, Herre, för att du lever, att du söker vår kontakt och att du har gjort allt klart. Det är fullbordat, sa du. Tack att himmelens dörr är öppen för var och en. Och just nu ber jag dig, Herre, att du skulle möta oss utifrån den frågan. Som är så personligt riktad till var och en av oss. Vad vill du att jag ska göra för dig, säger Jesus. Amen.